allesammans och välkomna till Seghopp avsnitt 26. Ni lyssnar på Storjon,
Liljon
och Viktor.
Killar, det har gått en månad nu. Jag måste fråga er en grej.
Ja.
Metal Gear Solid 5 släpptes ju 1 september och vi har ju spelat det väldigt mycket.
Mm.
Och nu har röken lagt sig lite grann.
Mm.
Vad tycker ni nu egentligen? Och här kan jag säga, vi kommer inte spoila något.
Nej. Alltså, min liksom grundkänsla är att jag är lite besviken faktiskt.
Okej.
Okay.
Jag tyckte inte riktigt att storyn levererade som jag sa i Metal Gear-avsnittet. Att jag liksom ville att storyn skulle knytas ihop på ett bra sätt. Mm. Jag känner inte riktigt att Kojima lyckades göra det faktiskt.
Nej, du kallade det någonting annat än snubbla på mållinjen.
Alltså, egentligen känns det som att Kojima hade ju liksom, han hade lagt upp en boll på inte ens liksom straffpunkten. Den låg fan på mållinjen och han kunde bara liksom petat in den. Men istället så bara skruvar han in den liksom långt upp på läktaren till vänster. Ja, lite trist alltså.
Jag förstår ju direkt att det handlar om det här bråket med Konami. Alltså det är ju ofärdigt spelet.
Ja.
Det här ska ju inte skrämma folk som inte har spelat det. Ni ska fortfarande spela det. Det är amazing tycker jag.
Mm.
Men slutet snubbla lite just det. Alltså som du säger, alltså de hade öppningen för det mest perfekta wrap-upen någonsin, men det är det inte.
Nej, precis. Alltså, jag hävdar fortfarande liksom att gameplayet är nog det bästa i hela serien. Men storyn är nästan den sämsta.
Ja, fast jag tycker faktiskt att efter att ha spelat så himla många timmar också, så gameplayet kan bli lite långtråkigt också efter ett tag. Det blir liksom väldigt mycket samma sak att göra hela tiden. Även om man kan attackera på många olika sätt och det finns väldigt mycket valmöjligheter, så känns det ändå som att man blir lite less på det ibland faktiskt.
Alltså, jag tror att det största problemet ligger i att side-opsen är väldigt repetitiva.
Ja.
Alltså i Ground Zero till exempel, där var ju varje side-ops var verkligen ett helt unikt uppdrag.
Precis.
Med en liksom skön liten egen story, ett helt liksom unik grej du skulle göra.
Mm.
Här är det liksom döda Heavy Infantry Unit eller Heavy Tank Unit 8, 9, 10. Alltså det är samma sak bara om och om igen.
Ja.
Och det blir jävligt tjatigt efter ett tag. Så även fast det är väldigt kul att skapa liksom sina egna situationer, så kan det kan även bli repetitivt ändå faktiskt.
Sen tycker jag också en wasted opportunity är Mother Base.
Mm.
Det var otroligt hypat just hur stort det var, hur mycket du skulle kunna göra. Mm. Och det, tyvärr så känner jag att det är
stendött, alltså.
Stendött på Mother Base. Det finns några hemligheter man ska utforska, absolut. Men herregud, vilken wasted opportunity.
Ja, precis. Jag känner inte riktigt att jag vill vara där.
Nej.
Du vet, man kommer tillbaka till Mother Base, bara, okej, nu är jag tillbaka, fixar lite grejer, bara, men ja, det är inte så jävla kul. Man sätter på en låt och går runt lite. Sen bara, men jag vill ut i hetluften igen.
Och sen det största misstaget också med Mother Base, det är att när du väl vill ut i hetluften, då måste du kalla dit en helikopter för att åka iväg, och så måste man stå och vänta på den. Alltså, vad fan är dealen med det egentligen? Man borde bara kunna gå in i en meny direkt och välja att men nu vill jag dra från Mother Base.
Ja.
Så väljer jag bara ett uppdrag och så pang, så är man uppe i helikoptern eller på uppdraget.
Ja.
Alltså alla de här helikopter-in-flight-sekvenserna, de blir sjukt tjatiga efter ett tag, alltså, måste jag säga.
Du hade stängt av den här rösten som sa flight incoming, eller vad heter det?
Ja, jag fimpade den faktiskt. Ja, jag började tröttna på den.
Det blev för mycket, men det kom ut i kontrollen istället, fast du stänger av den.
Men det har jag gjort också för länge sedan.
Ja. Ja, nej, jag är 100 timmar in tror jag, och jag tror väl det är dags att börja stänga av den för mig också.
Ja. Alltså just den här grejen i kontrollen på PlayStation 4 också, att man hör rösten där. Den är generellt stängt av för nästan alla spel. För det hände så att jag satt uppe sent på natten och spelade en gång. Och jag hade hörlurar på mig. Och så kom min tjej ut och sa liksom, har du sänkt ljudet eller? Jag bara, ja, det har jag. Men då visade det sig att liksom, volymen kom bara full volym ut ur den här lilla högtalaren på kontrollen. Så jag var tvungen att fimpa den också liksom.
Ja, jag har också gjort den där tabben ibland. Men jag visste inte att den skulle låta så jävla mycket som alltså, hörlurar inkopplat.
Mm.
Den borde inte göra det. Det är jävligt ologiskt egentligen.
Men just det som känns tråkigt med spelet är ju som sagt att storyn inte riktigt var det man trodde. Det här skulle knyta ihop hela serien som sagt. Och Kojima hade ju så mycket gratis, men han tog inte tillvara nästan på en enda grej, utan det känns som att han ville liksom chocka som vanligt igen.
Mm.
Och det tycker jag känns lite tråkigt. Och sen är det ju bevisat nu att det har ju tagits bort lite content i slutet av spelet.
Inte så lite heller va?
Ja, alltså egentligen inte så, det är inte jätteviktig story, men alltså för hela liksom Metal Gear-mytologin. Men för just det här spelet så skulle det varit ett mycket snyggare slut ifall de hade behållit även det sista som kattades.
Mm. Precis. Jag tycker också det är lite orättvist att skylla på Kojima, för det är ju Konami som är boven.
Mm. Men är alltså, det verkligen det?
Ja, hade han fått tiden, jag förstår att han kostade extremt mycket pengar. Det var säkert det som där skon klämde.
Garanterat.
Alltså. Ja, garanterat. Han använde ju, vad var det, Harry Gregson William musik, eller han köpte det.
Ja, de köpte musik av honom som de betalade för, sen använde de inte den i spelet.
Nej, och jag kan tänka mig att han är ganska dyr, han är stor Hollywood-kompositör. Liksom. Oh, ja.
Absolut.
Men jag tror absolut att Kojima hade säkert vill ha mer tid, just för att dels polera det här uppdraget som blev klippt, och sen dessutom fanns det ett helt kapitel till som skulle egentligen varit med men som inte kom med.
Ja, exakt, och visst, det kanske hade gjort liksom det här spelet bättre, men det hade inte förändrat liksom hela grundstoryn i spelet. Det är den jag vände mig lite emot. Att han liksom tog ett helt sidspår och sket i allt liksom nästan som man trodde skulle vara med i spelet. Och gjorde verkligen helt, liksom, helt ny story.
Jag tycker ju, som jag sa redan, jag vet inte när jag pratade om det, men att Metal Gear-magin är lite borta i och med att det är mindre cutscenes.
Ja, det är väldigt lite. Alltså just att sitta och läsa och lyssna på alla de här tapesen hela tiden, det blir lite långtråkigt. Speciellt när du har en jävla PlayStation 4 som låter som en jävla ångvält bredvid. Alltså det är jävligt svårt att fokusera på att säga.
Nej, men alltså det är så synd, för att det genomsyrar, jag förstår vad du menar lite där Victor, att det genomsyrar hela spelet. Det här att Metal Gear-känslan saknas lite. Och det är ju faktiskt Kojimas fel. Dock så tycker jag inte det tar bort att det är ett fantastiskt spel, kul spel att spela.
Alltså det absolut konstigaste med det här spelet, det är att ifall du kollar på alla trailers, då har du typ sett hela storyn till hela spelet. I och med att liksom, storyn är så kort, det är ganska få cutscenes, och han gör ju ändå trailers som är liksom typ 10-15 minuter långa. Och han har gjort, vad är det, 4 stycken. Så liksom, du har ju redan där 40 minuter av spelet, och det är ganska mycket av de cutscenes som faktiskt är med i själva slutprodukten.
Precis, det var väldigt mycket cutscenes från just de trailerna som har klippts bort.
Ja, det är också dessutom.
Skittråkigt.
Så alltså, det är liksom mer cutscenes i trailern än i själva spelet.
Ja, det är illa.
Men
illa.
Sen kan jag bara, jag vet inte hur ni känner för det här, men man kan ju customisa sitt emblem till Motherbase.
Ja.
Har ni varit inne och pillat till den här editor eller någonting, eller?
Det vet du. Jag har en skön Liljon emblem.
Stor Liljon.
Ja, jag gjorde en seghopp också.
Okej.
Nej, vad fint.
Men nej, jag skulle säga att det är inte jätteroligt, men
nej.
Alltså jag tycker det är svårt att få till någonting snyggt i den där. Jag har gått in i forum flera gånger och sett folk som har gjort ganska snygga grejer och tänker bara okej, men så jävla svårt är det inte. Nej. Men varje gång jag öppnar den jävla editorn själv så får jag får fan fucking panik alltså. Alltså jag tror att folk skulle beskriva mig som ganska kreativ på många olika punkter.
Jo, det är du.
Men så fort jag går in i en sån där grej alltså, då det är som att min hjärna exploderar direkt. Jag får typ panikångest eller någonting.
Ja, nej, det är märkligt det där med just det där use creative content, man ska kalla det. Alltså just när man får göra egna grejer. Alltså som det här läget, det är ju fantastiskt att göra en eget emblem. Men jag har totalt skitit i det. Jag gjorde Diamond Dogs bakgrunden till en diamant. Och det tyckte jag var ganska fondigt. Sen Diamond Dogs, jag tyckte det var ganska snyggt. Men sen har jag aldrig mer tittat på det. Och jag fattar inte varför. Och jag tycker det ofta är som i spel tyvärr. Alltså
jag funderade också på att göra det, liksom, ta the easy way out och bara göra, vet du, Fox-emblemet. För jag tyckte det var snyggare än själva grundgrejen. Men när det ändå finns så mycket liksom man kan göra, så känns det som att man liksom, det känns bortkastat för att man går in och gör en sån här jävla simpel grej.
Wasted opportunity.
Ja, men verkligen. Men jag känner så här, samma sak för alla såna här spel när man gör content själv. Det här Mario Maker släpptes ju nyligen. Känner ni något intresse för det spelet överhuvudtaget?
Ska du fråga mig då, eller?
Ja, men jag kan ta den. Alltså grejen är så här, jag älskar ju Mario. Jag har Wii U. Men det är något med det som känns lite unket. Alltså jag skulle vilja leka och bygga egna Mario-banor. Det är väl egentligen en dröm man har haft sedan 1987. Men nej, det är någonting som gör att jag är inte så kreativ heller med de där grejerna.
Så jag är helt med i det. Alltså, jag gillar också plattformsspel, som du säger. Jag gillar Mario också. Och som du säger också, jag har en Wii U. Men det är någonting som tar emot när man vet att man måste sitta och skapa saker själv. Sen när jag läst ganska mycket om det här spelet, att man kan ju testa andra spelares banor. Men det är väldigt många som bara gör så här enormt frustrerande banor liksom. Så att det är väldigt svårt att hitta banor som faktiskt är liksom bra gjorda och roliga att spela.
Men kan det inte bara helt enkelt vara så? Vi har ju pratat lite om det här med att spelvärlden lider lite av det open world fatigue just nu, att
just det.
Spelen är så jävla stora, det tar så fantastiskt lång tid att klara om det är liksom uppemot 100 timmar per spel. Ska det då släppas 15-20 olika spel som man ska spela på ett år, och sen ska du dessutom sitta och bygga jävla banor i spel som du är halvintresserad av? Det är så här, när ska man ha tid med det?
Det kanske är skönt att bara koppla bort hjärnan lite.
Visst kan det vara det, och jag är ju själv en person som gillar att vara kreativ och göra saker, men jag faller lite där alltså.
En av de mest kreativa spelen, alltså där man kan verkligen göra egna banor till absurdum, det är ju Little Big Planet-serien.
Ja.
Och jag har spelat en av dem till slutet. Och sådär.
Första, va?
Första,
ja,
precis.
Jag också.
Ja, och jag menar, det är ju jättemysigt. Och
det är det.
Jag gick in på User Creative Map Editor, eller vad man ska kalla det.
Mm.
Och jag kände direkt att det här är för stort, det här är för mycket jobb, jag kan inte göra det här.
Uh-huh.
Och alltså, man ser ju det folk har gjort, det är otroliga banor.
Ja.
Alltså, jag är imponerad av folk som sysslar med det, men jag får liksom inte till det själv.
Nej, det är till och med folk som har byggt banor. Jag vet att det var väldigt gulliga saker att folk har friat till sina partners på det där sättet. Att man bygger en bana och sen i slutet står det så här, will you marry me och sådana grejer. Och att de har byggt liksom banan ut efter preferenser, hur den här personen är och sådana saker, så att det ska vara som att spela. Och det är jävligt häftigt. Alltså, jag skulle själv kunna tänka mig göra något sånt någon gång, men det måste verkligen ha betydelse. Kanske kommer jag göra någon bana eller så till min dotter någon gång, jag vet inte.
Ja, men sen vet jag liksom inte vad som är nytt heller. Alltså, får man kolla på Little Big Planet 1 som alla vi körde.
Mm.
Sen kommer liksom 2:an och 3:an.
Mm.
Är det så jävla stor skillnad i det man kan bygga? Är det bara att man får nya grejer? Liksom? Vet ni vad skillnaden är? Eller?
Inte jättemycket, men jag kan tänka mig att det blir djupare. Alltså på så sätt att det finns lite mer avancerade saker du kan göra. Men jag har lite koll på det faktiskt, om jag ska välja.
Jo, men till exempel Little Big Planet 2 la ju till någon form av... Alltså man kunde byta vinkel. Alltså ettan var ju ren sidescroller hela tiden.
Just det.
Men tvåan la ju till nya spelgrejer. Jag tror till och med det var någon form av shooter ovanifrån eller sånt
just
där.
Ja, just det. Jag såg faktiskt någon som hade gjort en first person shooter i Little Big Planet 2 eller 3. Det är helt otroligt. Och även Flappy Birds, som såg exakt ut som Flappy Birds. Man kunde inte se att det var Little Big Planet. Det var ganska häftigt. Men som sagt, hur lång tid tog det för honom att göra det?
Ja, precis. Vem är de här människorna? Jag vill skaka hand med dem.
Ja, gärna.
Men alltså, mitt bästa minne med att skapa egna grejer och sådär, och den enda gången jag gjort det aktivt, och jag vet inte om ni gjorde det, jag tror inte det, bara Warcraft 2.
Okej. Vi körde inte det så mycket.
Nej,
tror jag.
Inte jag heller.
Nej, alltså grejen var, den map-editorn var så jävla enkel, för att det var liksom så, det var som en tecknad film.
Ja. Basic
man,
liksom.
Ja, precis. Man valde forest, winter, och sen liksom kunde man göra vatten och ö. Det var så enkelt.
Ja.
Och just, jag spelade Warcraft 2 som en dåre, så jag kunde verkligen göra exakt de slagfälten jag ville.
Mm.
Och sätta upp liksom 10 orker mot 10 orker och sen bara starta matchen och se vem som egentligen vinner där.
Mm.
Men det är det som är så jävla konstigt med mig. Alltså, jag har inte ens fantasi och liksom komma på ett så här scenario som jag skulle vilja se. Bara, fan vad baltiskt skulle jag för att sätta upp den där armén i bergen. Och liksom så här. Nej, alltså jag har inte det i mig. Alltså, jag vet inte vad fan det är för fel på mig.
Alltså de enda minnen jag kan komma och tänka på där jag verkligen har gått all in så här, som jag kommer på top of my mind, det är väl typ i Forza-spelen. Alltså när man verkligen bygger sin egna bil, för där finns det väldigt mycket djup i. Och det, man kan göra sina egna texturer på bilarna och emblems och märken och stickers och allt sånt där. Och det är jävligt coolt, och det vet jag att till och med back in the day på PlayStation 2-tiden med Need for Speed Underground, när man liksom byggde sina bilar med neon och allt sånt där, så minns jag att jag lade väldigt mycket tid på det. Men Forza måste nog egentligen vara det där jag lagt mest tid faktiskt.
Så jag gjorde också en egen bil i GTA 5 online. Och där köpte jag bara den fetaste bilen som fanns, och så gjorde jag en svart och bara, ah, men det ser ut som Batmobilen, där är jag nöjd. Alltså, det är typ så mycket jag orkar customisa mina saker i spel. Alltså. Men annars så brukar jag faktiskt, alltså förr i tiden i varje fall, så var det väldigt vanligt att ifall man skulle söka jobb på ett spelföretag, så var det väldigt uppskattat ifall man var en moddare.
Ja, visst.
Eller liksom skapade egna banor i level editors, till exempel Doom och sånt där.
Ja,
det känns som att den marknaden måste nästan ha försvunnit helt och hållet nu. Är det verkligen så många som sitter och gör levels fortfarande i typ level editors?
Jag tror faktiskt det. Alltså moddar är ju mer populär än någonsin egentligen. Så att jag vet att det är ju flera till och med som har startat så att de har byggt en mod som senare kanske har blivit officiellt släppt liksom av företagen. Och sen har de fått jobb på så sätt och blivit jävligt kända. Så att det tror jag definitivt att det finns.
Och jag vet ju, till exempel Bethesda uppmuntrar ju verkligen till moddarna.
Ja.
Och Skyrim var ju modparadiset Laban. Liksom.
Ja, verkligen.
Och jag tror att Fallout 4 också kommer bli rejält stort i den punkten.
Ja, alltså där ska man till och med stödja moddar på konsolerna för första gången någonsin.
Exakt,
det skulle jag säga. Jävligt häftigt.
Ja. Det blir väldigt roligt.
Ja, precis. Och Doom 4 ska ju för sig också ha en level editor när det släpps. Det var ju fansen väldigt glada över.
Så verkligen.
Det ska bli kul att se ifall de banorna också kommer till konsolerna. Det vet jag inte ifall de snackar om faktiskt.
Nej, men det får man hoppas på.
Ja, det hoppas jag med.
Och sen är det samma sak med Hotline Miami 2 som släpptes fan i mars i år.
Ja, vart fan är den?
Ja, alltså, den skulle ju patchas in en level editor, men den är fan missing in action alltså.
Alltså jag måste nog säga, det är enda gången jag längtat till en level editor. Ja. Alltså för den vill jag verkligen utforska, för där kan man ju, kan ni fatta att göra Hotline Miami-barnet till varandra, så bara sätta upp det mest sadistiska gauntleten i mannaminnet liksom. Ja, det skulle faktiskt vara rätt häftigt.
Fan, ännu coolare om vi gjorde en Sega-barn och så fick jag göra eget soundtrack till den. Det skulle vara fetast av det allt.
Alltså tänk om man kunde göra egen musik i den editorn. Det skulle vara coolt. Fantastiskt. För det var ju tydligen en ganska häftig så här, ljudfunktion i Mario Maker, eller hur Lilion?
Ja, så jag vet att det var en kollega som berättade angående just Mario Maker på jobbet så här, som nämnde just det här när du sitter och gör banorna och bygger, så hör du ju liksom att det är Super Mario-musik, men du hör inte det där klassiska Super Mario-temat som du skulle bli knäpp av om du satt och lyssnade på i 15 timmar. Liksom. Men däremot sen när du bara switchar emellan så liksom fejdar den över typ lite som en smooth såhär, DJ-transition.
När man börjar spela banan eller?
Precis, när du börjar spela banan och testa den.
Ah, okay.
Och sen så när du går tillbaka igen så har du någon slags pumpande liksom trans-version av Mario-temat som går liksom som en konstant låt liksom, eller en mix kan man säga.
Okay.
Och så fejdar över igen när du hoppar in. Vilket, ah, fan, det lät jävligt coolt när han förklarade.
Så den liksom mixar låten i realtid när man är inne i editorn och i själva spelet?
Så som jag förstod det, precis.
Det låter väldigt häftigt.
Exakt, utan att du liksom tröttnar på det. Och det här är ju någonting som kanske, om man får säga, vanliga människor inte lägger märke till, vilket var att det är en otroligt liksom, bra detalj och en detaljrikedom som Nintendo är väldigt bra på att göra.
Ja,
och väldigt kul att de har med en sån sak som är helt onödig egentligen, men som är helt genial.
Ja, men Nintendo är ju sådär med sina egna spel. De lägger ner enormt mycket energi på dem.
Precis.
Det finns en massa roliga easter eggs i det spelet, har jag också hört.
Ja.
Så alltså, Mario Maker, jag vet inte. Ska det bli spelet som får in mig på liksom, få mina creative juices flowing? Liksom, allting? Jag vet inte.
Jag tvekar på det, men det är värt ett försök.
Det ska vara kul att testa faktiskt.
Men nu är det faktiskt dags att prata om det roligaste med hela hösten. Och det är ju att sportsäsongerna drar igång. Och det är så coolt för att de riktiga sporterna startar ju nu i september och oktober samtidigt som spelen släpps.
Jajamän, och det är alla på en gång.
Precis, så vi tänkte gå igenom de viktigaste här. Och vi tänkte börja med NHL 16. NHL 16 från EA Sports. Den mest klassiska sportserien i mina ögon.
Ja.
Jag har ägt varenda utgåva sedan 1993.
Alltså det är helt sjukt, Jan.
Var det som fanns på Sega också?
Sega Mega.
Då har jag fan ägt ett av de spelen också faktiskt.
I, vad var det, 2 dagar?
Ja, precis. Innan farsan slog sönder Seget. Men det är en gammal historia.
Still counts.
Om jag ska vara helt ärlig, så det senaste jag ägde, det var nog fan 2009 alltså.
Oj.
That's a long time ago.
Ja, och det har ju hänt lite sedan dess kan man säga.
Ja, det förstår jag.
Ja, alltså till och med bara från förra året. Minns när vi spelade in förra året om NHL 15.
Ja.
Då sa jag att de borde tagit en paus ett år.
Ja, jag minns att du var grymt besviken då faktiskt.
Det var ganska många som var det.
Ja, nej, det var grymt pinsam release faktiskt. För de hade ju flera spellägen som saknades.
Ja.
Och spelet i sig var inte heller helt hundra tyvärr.
Var det liksom första next-gen... NHL.
Yes, och de stod över NHL 14 just för att det skulle bli bra.
Ja, det är helt otroligt. Alltså,
så det var en extra hård liksom, smäll.
Aj, aj, aj.
Jag minns faktiskt när det demot rullade ut, jag testade det också. Jag bara, alltså, skämtar de med mig eller har jag väntat 2 år på det här?
Ja, det var fruktansvärt.
Så jag blev lite avskräckt där måste jag säga.
Ja, och jag trodde faktiskt inte de kunde pull it off helt enkelt.
Nej.
Men det har de. För de har nämligen gjort så att de har fixat till allt. Alla spellägen som saknades är tillbaka. Straffläggning, en ren säsong. Det var det läget jag saknade mest. För jag var tvungen att köra via GM-mode. Och jag hatar GM-mode.
Vad gör man då för någonting för som inte vet sånt där?
Nej, men det är så att när man kör GM-mode, då sköter man allt. Då sköter man lönerna, trades, humöret på alla spelarna.
Okay.
Och liksom scouting och sånt där som jag är totalt ointresserad av. Jag liksom bara kör en säsong med Rangers och tuta och köra.
Är det lite som football manager typ eller?
Precis, alltså det blir som en hel simulator. Alltså verkligen där du är general manager över allt.
Och det blir man intvingad i då alltså.
Precis.
Ja, förra året i alla fall, och det var ju fruktansvärt då för mig.
Mm.
Men i år då finns det season mode bland annat. Mm. Och till exempel de som vill köra online co-op med säsongerna, det var ju borta förra året, men det är tillbaka också.
Ja.
Det vet jag var otroligt efterlängtat.
Och där kan du väl till och med spela online nu, alltså 6 versus 6 players.
Yes.
Så att alla kan styra, inklusive målvakter, vilket är jävligt coolt.
Ja, det är riktigt coolt faktiskt. Som sagt, jag kör mest soft co-op tyvärr och mitt säsongsläge, men det är en otroligt efterlängtad feature.
Alltså soft co-op i sportspel är ju det absolut bästa.
Alltså, sådana här spel är gjorda för det i princip.
Ja, alltså jag kan nästan inte spela sportspel själv längre. Jag gjorde det förr i tiden, men alltså just när man får sitta och bråka lite i soffan och liksom nedvärdera den andra när man gör mål, det är ju helt fantastiskt.
Mm. Ja, nej, men det är alltså bara allt är bättre i år. Bara när man kommer in i menyn är det helt otroligt mycket fräschare. Det är färger, det laddar snabbare. Mm. Förra året var fruktansvärda laddningstider i menyerna. Och så var det en tråkig blå massa liksom. Nu är det liksom tydliga nyanser. Det är designat med ditt favoritlag bland annat, och det tycker jag är otroligt kul touch.
Är det någon bra musik och sådär i bakgrunden också, eller?
Nej, det är en liten instrumental slinga som loopar och den blir man rätt trött på faktiskt.
Okej, så det är inte som i liksom FIFA-spelen och så här, att det är riktig musik, alltså riktiga låtar som ligger och pumpar?
Det var det förr i tiden i NHL-spelen, bland annat Final Countdown och massa grymma rocklåtar, men den tappade det, jag vet inte varför.
Konstigt.
Nej, och jag vet väl till och med, det finns väl andra NHL-spel man går tillbaka i tiden också, typ, jag tror det var 2000, som hade typ garbage-musik också. Så att det har ju funnits riktigt bra musik back in the day faktiskt.
Ja, nej, men det är märkligt bortfalla med musiken, men presentationen är som sagt klart förbättrad. Mm. Förutom en grej som var med förra året och som är kvar det här året, och det är att innan varje match så sitter kommentatorerna Doc Emrick och Mike Olchuk och pratar om matchen.
Okay.
Och då är det riktig video på dem helt enkelt. Ja. Medan bakgrunden är digital, alltså spelgrafik. Och det ser för jävligt ut helt enkelt.
Men är de bra skådisar då?
Nej, alltså det är ju riktiga NHL-kommentatorer.
Jo, jag vet, men de skådespelar ju ändå. Det är inte riktiga situationer. Liksom, lyckas de leverera det? Liksom.
Alltså, det är trovärdigt. Det känns som att de skulle kunna sitta på en match. Ja. Kanske lite stelare. men ärligt talat, faktiskt, det är helt okej. Okay. Det är inte det faller på. Det ser bara så dåligt ut.
Det ser inklippta ut. Liksom.
Det ser fruktansvärt inklippta ut.
Aj.
Och lite upprepningar här och var.
Varför gör man ett sånt beslut? Alltså, ser man inte när man sitter under utvecklingen och bara, vänta, det är någonting som inte ser så jävla bra ut här. Jag tror att spelarna kommer att reagera på den här saken, men ändå gör man det. Mm. Varför har man bara inte en dum bakgrund med något helt annat?
Ja, det är ett väldigt märkligt beslut.
Alltså, det är ju förmodligen billigare att bara filma av dem istället för att hålla på och mocappa dem och spela in röster och skit. Liksom.
Jo, det är klart.
Antar jag. Det är väl samma sak där med varför man tar bort musik säkert också.
Ja, liksom, kanske. Spara pengar.
Ja, precis. Spara pengar.
För det som betyder något i ett sportspel är ju det som händer på isen. Mm. Och på isen är det många små nyheter, men en stor nyhet är något som heter On Ice Trainer. Och det är alltså att man får tips helt enkelt. Man har en liten ruta ovanför varje spelare man styr.
Ja.
Vad man ska göra och hur man ska göra det. Mm. Och jag skrattade åt det här. Jag har ju spelat NHL sedan 93 liksom. Mm. Jag tänkte, jag är ju boss på det här. Men tipsen som kommer är jävligt nyttiga och man lär sig spelet och sporten på ett bättre sätt.
Så det är typ som det här lilla gamet i Office-paketet eller? Ja. Som kommer upp i en sån här små tips hela tiden.
Jo, men det sjuka är
som
att
alla bara hatar.
Ja, men det är så här,
jag älskar honom.
Ja, men, han är missförstådd. Ja. Det är helt sjukt för att det är massa animationer på isen, du vet, så här, när du håller in passknappen till exempel, så kommer det upp en linje helt enkelt med hur hårt och hur löst du ska passa och vilken riktning den är på väg. Och det här gör ju då att du kan hålla in passknappen och rotera vänster spak, så ser du din pass liksom vart den ska gå. Och det här tyckte jag i början var så här, åh vad klottrigt, det här kommer jag stänga av alltihop.
Ja.
Men sen så blev det rätt skönt, för det gör att spelet blir mer precis.
Ja, verkligen, det kan jag tänka mig.
Och när man ska skjuta till exempel så kommer det upp ett sikte i målet, och det tänkte jag också, det här är orealistiskt och tråkigt, men banne mig, jag har vant mig.
Alltså, det är fan exakt samma sak som jag känner i typ Assassin's Creed och Witcher. Man tänker hela tiden bara, shit vad mycket så HUD-element jag på skärmen, jag kommer nog ta bort allting när jag spelar det sen.
Ja.
Och sen börjar man med att ta bort allting, så bara, fan, det skulle vara ganska skönt att ha det. Så börjar man lägga till någon grej, så bara, men det skulle nog vara ganska skönt att ha minimappen ändå. Till sist sitter man där med hela jävla HUD-en ändå på skärmen liksom.
Precis.
Men det är ju ganska genialt det här steget som EA håller på att ta nu, för jag har hört rykten om att det är samma sak i FIFA också. Alltså, det lockar ju väldigt mycket nya spelare till sporten också, som kanske till och med Victor skulle ge sig in i spelvärlden om man vet att han får lite guidance hur han ska göra. Nej, men just det här faktiskt att spelen blir mer och mer realistiska och blir mer och mer trovärdiga till sporten, att det inte bara passa, skjut och ge mål, utan du måste verkligen tänka taktiskt och såna här saker. Jag tycker det är en jävligt cool grej och väldigt, väldigt bra för nya spelare som sagt, just med de här hintsen och det.
Ja, nej, men till exempel tekningar. Förut har det bara varit som att kasta upp ett mynt i luften och så, ja, den verkligen som får rätt sida vinner. Mm. Men nu står det varför den andra vann tekningen. Han lyfter din klubba. Okej, då vet jag.
Men ser man det på skärmen eller står det bara?
Det står klubban lyft.
Okej.
Okay. Alltså, förstår du? Så det är så här små snabba tips. Och man lär sig det. Och det är samma sak när man liksom, till exempel som när man ska på anfall. Mm. Då står det ju om du gör rätt finter så att säga.
Ja.
Alltså det kommer upp så här, liksom, kan man säga, man får i-checkat att det där var en bra fint och då kom du förbi därför att, aha, och så vidare.
Men ser man det där hela tiden medan man spelar?
Ja, och
det låter jätteirriterande.
Exakt, det låter sjukt irriterande, men det är logiskt. Och som sagt, jag har ju spelat spelet i 100 år,
ja,
och ändå har jag det fortfarande på. Det är någonting bra med det.
Alltså tänker man spela MGS5 och så kommer det upp bara, bra headshot. Hela tiden. Jag hade fall lösnat på det ganska snabbt, tror jag. Helt rätt, du sköt honom i huvudet bara. Ja, jag vet.
Du skulle ha strypt honom, men du sköt honom i huvudet.
Ja, det låter sjukt.
Ja. Nej, men alltså, rutan är ju där hela tiden. Så den är ju,
och man kan stänga av.
Man kan stänga av allting. Ja, och jag tror jag kommer göra det efter ett par månader kanske.
En sak som jag funderar över nu när du nämner det här nya systemet är en sak som är ganska svår just i sportspel. Det är ju där att bemästra det här med fintar och sådana saker. Finns det även liksom lite tips hur du kan finta bättre och sådana saker?
Absolut. En annan värdelös grej med NHL 15 förra året var ju att trainingläget var att du släpps på isen med en spelare och är ensam mot målvakten. That's it. Det är skrämmande. Så den här gången har träningsläget flashats ut så att verkligen man kan lära sig alla tricks med tekningar, finter och hela faderullan, och du kan köra med olika mängder spelare.
En annan sak som jag tänkte fråga också, du är ju extremt stort målvaktsfan. Är det någonting du har liksom spelat mycket på i NHL, att styra målvakten? Och om du har det blivit något bättre i det här spelet?
Jag måste tyvärr säga att här kommer nu min enda stora kritik mot spelet.
All right.
Det är att tyvärr, i och med att jag är som målvaktsintresserad,
ja,
så AI:n, eller hur man ska säga, har blivit lite sämre.
Nej då.
De släpper in lite sämre mål. De har några snygga animationer som är tillagda, men man märker att det slimper in lite dåliga mål.
Ja.
Och det är inte bra. Sen så Bia Pro Mode är ju otroligt bra.
Okay.
Men målvaktsläget är riktigt dåligt.
Stackars Henrik Lundqvist alltså.
Ja, stackars jäkel. Men jag som då är målvakt i själen, när jag ställer upp och släpper in 12 mål på en period, då är någonting fel. Ni förstår, hoppas jag. För de har liksom gjort att målvaktsrörelserna är mer känsliga.
Mm. Mm.
Och det här gör då att det tar otroligt lång tid att lära sig hur man ska ställa sig i målet och allting. Och jag vet inte om det blir bättre efter några matcher, men som sagt, 12 mål på en period, hallå.
Ja, det är konstigt.
Ja, det låter ju inte jättebra, men jag fick faktiskt en väldigt bra idé just nu.
Mm.
Och det är det här med när vi kommer få vår VR-boom här snart. Det skulle inte vara jävligt coolt om du fick vara första persons målvakt och sen hade någon så här direkt på dig så att du kunde rädda, bara sitta så här bara på knä framför tvn och bara kasta dig runt och bara rädda allting.
Inget skulle göra mig lyckligare, John.
Jag tror att man skulle ha en direkt på sig som man typ, ifall man fick en puck liksom på armen, så skulle det kännas som att man fick en smäll på armen.
Precis, benet går av.
Det skulle inte vara så kul.
Nej, men förutom det bristfälliga Bia Pro-grejen så är det faktiskt en riktigt stark utgåva i år.
Men hur är grafiken på spelarna och isen och sådär? Är det liksom Uncanny Valley rakt igenom, eller är det snygg is, snygga ansiktsanimationer, bra mocapat och så vidare?
Som det så ofta är med sportspel, när man tittar på avstånd så ser det ut som att det är en tv-sänd match.
Ja.
Men när man går lite närmare så är det ju tyvärr så att ansikterna ser inte helt hundra ut i NHL.
Nej.
Och de har inte gjort det någonsin. Alltså, de mest kända spelarna är riktigt sig lika, men okända spelare är bara så här generic white guys. Liksom.
Har de lyckats fixa vet, till publiken och sådär också? Sist jag körde något så här typ hockeyspel, det var väl när det såg ut som kartonger som stod liksom, så här cardboard cutout-figurer som var publik.
Och det här är också en ny magisk nyhet i år. Det är att maskotar är med.
Aha.
Och att publiken är ännu mer detaljerad.
Aha.
Så det är faktiskt så att när man sitter i utvisningsbåset så ser man publiken genom plexiglaset bredvid.
Mm.
Och det är så otroligt detaljerat. Alltså
kul.
Folk har på sig mössor, man verkligen ser detaljer. Och som sagt, maskotarna bidrar märkligt nog med otroligt mycket att de är med för första gången.
Kul.
Jag såg även någonting om att man måste typ, när man ska göra ett byte, att man, det verkar som att man måste styra spelaren som är på väg ut på isen också på något sätt.
Ja, det är när man är Bia Pro och man kör spelare själv.
Ah, okay.
Jag kör alltid bara Bia Pro en målvakt.
Ah, okay.
Och det ska tilläggas också, just jag tycker Bia Pro-läget är dåligt här, är bara för att jag spelar som målvakt. Det kan fortfarande vara magiskt när man är ute.
Ah,
det vet
okay.
jag inte.
En sak just det här med sinne för detaljer som jag tycker var väldigt kul som jag läste om det här spelet, det är ju att i NHL så är det väldigt, det är en så här tradition att man har slutspelsskägg.
Mm.
Och det här har läst jag att det var första gången de har implementerat det i NHL-serien också.
DLC,
att skägget ska växa. Så. Och det tyckte jag, var väldigt roligt bara, just för att jag älskar skägg. Och sen nu när man tänker på andra spel som The Witcher där du har dynamisk skäggväxt, så tyckte jag, bara var en väldigt rolig grej. Jag bara undrar om du har sett någonting utav det, men jag misstänker att du inte har kommit så långt än till slutspelet.
Nej, jag är fortfarande i grundspelet. Och, men EA Sports är alltså tvåa på bollen med skägget. Dynamisk skäggväxt, det är rätt coolt att veta.
Kommer man få dynamisk hårbensväxt på FIFA då kanske? Jag vet inte.
Det skulle vara mäktigt.
Ja. Ja, alltså, vad kul att höra att du verkar vara nöjd med NHL det här året, eftersom du var så enormt missnöjd förra året.
Ja.
Men det har faktiskt kommit ett fotbollsspel som Liljan har testat också. Och det är ju Pro Evolution Soccer 2016.
Ja, och det är ett skönt återseende för mig att ge mig tillbaka ut på gräset och spela fotboll igen. För er som lyssnade på mitt sommarprat i somras så berättade jag just om hur sportspel var väldigt fascinerande för min del, framförallt då FIFA-genren. Och det här är första spelet som jag faktiskt har hemma hos mig fotbollsmässigt sedan FIFA 2014, och innan dess så var det 2009, så att jag har liksom inte spelat så himla mycket de senaste åren. Men det är väldigt kul att ge mig tillbaka just till Pro Evolution Soccer. För det som jag minns det senast, 2009, så tyckte jag nog att Pro Evolution Soccer var det vassare spelet gentemot FIFA. Och de har ju liksom varit stående fiender ganska länge.
Ja, precis. Det man brukar höra är väl att, som du säger, FIFA är liksom det vassaste, att du har kört om PES.
Mm.
Men vad har du fått för intryck av det här spelet då?
Det är det som är, det är så stora skillnader mellan de här två spelen. Alltså FIFA har ju sina licenser och det är ju det som säljer otroligt mycket. De har ju alla liksom rätta spelarna, lagen, utseenden och hela de här grejerna.
Mm.
Och i och med att Konami då vill göra sitt fotbollsspel så blir det ju krockar där. Däremot så har ju Pro Evolution Soccer haft en väldigt djup och passionerad kontroll, om man tänker så. Alltså just på planen så har det känts väldigt äkta och autentiskt.
Ja.
Medan FIFA kanske har varit lite mer arkadigt. De har ju på senare tid steppat upp också, vilket har gjort att nu ligger ju spelen extremt nära varandra.
Mm.
Än så länge har inte jag testat nya FIFA 16, så det är lite svårt att liksom uttala mig om hur de går emot varandra.
Ja.
Men hur som helst var det ju extremt kul att spela PES igen. Och denna gång även i Fox Engine.
Men jag måste bara fråga en snabbis där om licenserna.
Mm.
För det har alltid varit min stora problem med Pro Evolution Soccer. Och det är ju det här att spelarnamnen inte är korrekta. Och namnen på lag...
Så är det tyvärr fortfarande.
Det tog mig helt ur feelingen. Alltså, du känner ändå att du kan leva med det. Att det är helt olika namn på lag och sådär.
Jag kan absolut inte leva med det. Men just för en sån person som mig som gärna sitter och spelar co-op tillsammans med någon annan i soffan, då spelar det inte så himla stor roll. Och det finns ju faktiskt vissa lag som har full licens, typ som Barcelona eller Manchester United eller liknande, de här storlagen. De har ju alla rätta spelarna liksom.
Ja, precis. Det de verkar ha i det här spelet, det är ju att de har Champions League-licensen.
Precis, det är det som är deras stora kort.
Precis, och det har varit väldigt påtagligt för någon som mig som inte har sett PES tidigare, när du startade upp det och liksom, de har smetat på den där jävla loggan för Champions League över hela jävla spelet, och de bara pumpade liksom Champions League-låten hela tiden i bakgrunden.
Ja, det känns nästan som de skulle kunna skippa PES och bara döpa det till Champions League.
Ja, men precis. Ja, typ. Champions League The Game liksom.
Ja, men det är ju precis det det är. Det är som sagt deras stora kort och det är det de spelar på varje gång. Och jag kan tänka mig att EA grämer sig ganska mycket att inte de har tillgången till just den licensen när de har liksom allt annat.
Ja, men det var konstigt i intro till spelet att det inte dök upp en liten sån här Fox Engine-symbol, eftersom det som sagt är gjort i Fox Engine.
Jag reagerade också på det. Det var liksom det jag ville titta efter det första av allt när jag startade upp spelet. Jag var grymt besviken på att den inte dök upp.
Men märker man att det är Fox Engine då? Vad tycker du om det?
Ja, alltså, du har ju sett lite grann bredvid mig när jag har spelat, och jag tycker det är jävligt svårt att säga. Alltså det ser väldigt, väldigt bra ut. Och de har skannat in liksom spelare som Neymar jävligt bra. Alltså det ser sjukt äkta ut på många håll och kanter. Men det är riktigt svårt att avgöra liksom, ah, that Fox Engine. Det är nästan omöjligt att
svara
på.
Jag tycker ändå det är konstigt att jag tyckte att ansiktena på gubbarna i Metal Gear Solid 5 såg mer mänskliga ut. Och det är liksom påhittade karaktärer än de som är med i det här spelet.
Ja.
Men jag noterade att gräset såg jävligt coolt ut faktiskt.
Ja.
Man kunde verkligen se liksom, individuella grässtrån. Det var ganska ballt faktiskt.
Sen är jag lite nyfiken. För till exempel i NHL så är stjärnorna otroligt lika ansiktet. Men de lite standardspelarna är lite mer så här regular guys. Mm. Som inte är så detaljerade. Hur är det med icke-stjärnorna i det här spelet?
Du kan ju tänka dig med engelska ligan till exempel. Det finns ett lag som har full licens, vilket är Manchester United.
Oj.
Resten heter liksom helt andra saker. North London, bla bla bla, hit och hit. Jag menar, du kan ju tänka dig de spelarna. Alltså de har försökt göra dem så lika de bara kan, men det är fortfarande helt andra namn. Däremot så har jag hört att de har lagt in så att du kan gå in och ändra alla spelare själv om du orkar och har tid liksom, för att få den rätta känslan.
Det har man faktiskt kunnat i alla år med Pro Evolution Soccer, och de riktigt hardcore-människorna gör ju faktiskt det.
Ja,
men kan vi ha snygga gubbar där liksom?
Inte grafiskt, men bara att man har namnet känns ju lite bättre i alla fall.
Ja, verkligen.
Men jag syftade mer på det grafiska, så här, med hur ser spelarna ut? Ser de mindre detaljerade ut än till exempel Neymar som kanske typ är scannad? Liksom?
Alltså, jag har inte tänkt ens på hur andra spelare ser ut. Liksom. Som sagt, jag har inte så himla stor koll på fotbollsbranschen idag. Liksom.
Nej. Mm.
Men hur är kommentatorerna och sånt där emellan? Är det liksom mellansnack?
Ja, alltså det är inget riktigt mellansnack sådär, utan det är mer presentationerna innan som vanligt. Liksom. Det var ingenting speciellt som jag reagerade på.
Ja.
Däremot så reagerade på, alltså stämningen i arenorna är ju grymt bra. Och de har ju ett dynamiskt väder också som funkar ganska bra. Men just det här med publiken och hela den biten är ju, ja, det är ganska sad alltså.
Är det så?
Jag tycker faktiskt det.
Ja,
men egentligen, det är ju bara petitesser. Det är ju på planen som allt spelar roll.
Ja.
Och jag tycker att den här nya kontrollen funkar väldigt, väldigt bra.
Mm.
Det känns som de har liksom snabbat upp allting. Alltså alla knapptryck känns som att de får iväg liksom en passning precis innan man bryter på ett snabbare sätt nu. Allting är mer responsivt och det är väldigt enkelt att komma in i kontrollen också. Jag kan tänka mig det för någon som är ny till serien också.
Men mitt stora problem med Pro Evolution Soccer har alltid varit lite att jag tycker det går lite för fort. Alltså FIFA är ju lite mer taktiskt och långsamt liksom. Hur känner du där?
Jag skulle nog säga, i och med det här nya intelligenta systemet som de har byggt upp, alltså om man jämför till exempel FIFA, även om du har bollen så kan ju du kalla dina teammates till exempel att de ska springa upp på flanken och att du kan passa upp dem och såna här saker, att du har lite kontroll över det. I det här spelet så har de ju fokuserat mer på att det ska ske automatiskt liksom via AI. Och det gör i sig att spelet, ja, det kanske går lite snabbare, men om du faktiskt kollar på riktig fotboll, då går det jävligt fort om de får till ett bra spel. Det är just liksom att få väldigt jämna lagmöt som det blir sekt. Liksom. Och det känner inte jag riktigt att det har varit i det här spelet. I alla fall, det har gått undan.
Jag tänkte fråga dig, vilket känns liksom mest troget själva sporten? Är det liksom snabbt gameplay eller FIFAs lite mer långsamma taktiska då?
Alltså, de är väldigt lika idag. Som sagt, jag har inte kört 16 nu, så det är svårt att jämföra.
Nej, men som du säger det, för man tänker på en riktig fotbollsmatch, så går det ibland taktiskt långsamt och ibland snabbt.
Mm.
Men ni ser alltså att FIFA hela spelet är lite långsammare och PES är liksom hela spelet lite snabbare, eller?
Jag skulle inte säga att det är så. Allt beror på hur du spelar.
Ja, det måste ju vara så, tänker jag.
Ja, men oavsett, med det här nya systemet så känns det väldigt mycket skönare på så sätt att du inte behöver tänka på vad dina teammates är. Och de rör sig faktiskt väldigt, väldigt bra och öppnar upp bra löpningar och bra situationer
bra
utan, att du,
AI liksom.
Ja, utan att du själv behöver tänka på det helt enkelt.
För det var det jag menade lite, det var farten mest när de springer. Mm. Det alltid känns som att de springer onaturligt snabbt i Pro Evolution Soccer. Men då kan de ha tonat ner det kanske.
Ja, det är möjligt, och du kan ju faktiskt också ställa in liksom hastigheten i spelet. Det kan man göra i de flesta sportspel.
Ja.
Jag stördes inte alls av det. Jag skulle snarare säga att tempot är bra för min fotboll i alla fall.
Och där kommer en till fråga då, kopplat till Fox Engine. Vi sa ju när vi pratade om Metal Gear Solid 5 att det var väldigt bra liksom fartkänsla och tyngd på Snake när han sprang och så vidare. Finns något av det med i även PES?
Så det, som sagt, för mig är det helt omöjligt. Skulle du säga att det här spelet är gjort med Ignition Engine eller något helt annat? Alltså jag skulle bara, ah, okej. Okay. Som sagt, jag kan inte säga att jag märker att det är en Fox Engine. Det är med att det är en underliggande kul grej och att det är Konami som ger ut det, såklart. Men det finns ju lite negativa saker med spelet också. Alltså, till att börja med, alltså det första som händer när jag liksom äntligen har peppat, bara, nu jävlar ska jag sätta igång min match, jag har startat min Champions League och hela den biten. Det första som händer när kommentatorerna presenterat lagen är att hela konsolen hänger sig. Alltså spelet hänger sig så totalt att jag kan inte göra någonting. Det slutar med att jag var tvungen att dra ur sladden. Det är så att man bara, tack Konami.
Ja, alltså fan, det där låter ju inte alls bra alltså.
Nej, och sen finns det några andra brister också. Till exempel, en sak som FIFA har varit så otroligt grymma med, det är när du har gjort ett mål i FIFA. Gör ett riktigt snyggt mål i FIFA, då är du riktigt nöjd med det. Alltså det känns verkligen som du har gjort det på riktigt. För när du får se repriserna i slow motion i olika vinklar, det ser nästan fotorealistiskt ut. Mm. Och man ser liksom hur bollen curvar sig, hela den biten. Men här blir det som något sånt otroligt antiklimax när du gör ett mål, för det är, kameran följer inte ens efter bollen. Alltså man ser liksom slow motion och man ser bollen bara flyga förbi kameran, och så bara reagerar kameran helt i efterhand, och så ser du liksom typ att ah, okej, bollen är i mål.
Så man ser inte själva målet?
Nej, inte från de nära vinklarna, inte alls.
Illa.
Kanon alltså.
Ja, riktigt illa. Sen är det några andra saker också, till exempel, och det har ju med det grafiska att göra också. Det börjar bli lite ett problem för mig, känner jag, för att det tar mig lite ur känslan liksom i spelen. Sportspel börjar bli extremt snygga, och spel generellt också, men ett stort problem fortfarande är ju det här med ögon och munnar. Alltså munnar som fladdrar, jag vet inte, bara spelare som står och gapar, och man vet inte ens vad de gör. Det ser inte ens ut som de säger någonting. Det ser ut som att de bara har lagt in randomized gap här och där liksom. Och sen så här ögon som typ tittar på helt andra håll, och så här stela blickar. Alltså jag vet att jag är extremt kräsen när jag säger, och det spelar egentligen inte så himla stor roll om man är inne i fotbollsspelet, men tar man det i stora proportioner liksom och ser the bigger picture, så jag ser det faktiskt som ett problem, för det känns som att de lägger ner så otroligt mycket tid på att allting är så ultrarealistiskt, och så är det en sån där liten jävla grej som bara stör mig så otroligt mycket.
Men det är så otroligt roligt det här att det alltid är ögonen det faller på.
Och munnar
såklart, men just du nämnde ögonen, just att det är där man liksom ser att det är dött. Ja. Det är det som skiljer spel mot verkligheten liksom, att det är alltid det som blir svårt att göra.
Men till exempel The Last of Us har ju liksom bevisat att det går att göra.
Det går absolut
att
göra.
Det är ju bara alla som måste liksom steppa upp.
Precis.
Du måste programmera in en själ där på något sätt.
Ja, det är väl det som är lite grejen. Jag och Victor skämtade lite om det när vi sågs förut. Det var alltså, när ska första digitala själen liksom kodas? Som kan simulera en riktig själ i ögonen på spelarna. Liksom.
Ja, men ja. Du är nöjd med själva gameplayet i spelet i alla fall?
Absolut, och jag ser fram emot att fortsätta på min Champions League. Även om det är lite tomt utan alla licenser där och sådär. Men jag tycker att det är helt okej alltså.
Coolt. Men det är ju faktiskt så att vi har ju spelat ett till sportspel den här månaden. Och det är ju NBA 2K16.
Jajamän.
Så nu kör vi. Y'all ready for this? Alltså, NBA 2K-serien är alltid kvalitet, och så även detta år. Det roliga med det här spelet är att det här kommer att vara det spelet jag spelar mest i hela året nu, i ett år framåt. Alltså jag vet inte vad du tycker, John, men hur kan de bli bättre år efter år? Jag fattar inte hur de gör.
Alltså en av de stora plussen det här året är ju att de har gjort om kontrollschemat lite grann och ändrat kontrollen. Ja. Och gjort ännu bättre att de har liksom specifika passknappar nu för specifika typer av passar, typ bounce pass och stylish pass och hela den här biten. Vilket gör att det blir mycket enklare, och sen när du ska göra dina strategiska moves också, det är mer lättillgängligt tycker jag.
Sen har de bytt knapp på post move-knapparna som har gått upp i post. Och det är otroligt mycket mer naturligt att ha dem på L2 än att trycka på triangel till exempel.
Absolut, det håller jag med om.
Men om man börjar liksom i grunden, alltså jag älskar ju paketet 2K, att det är så otroligt genomarbetat med menyn och presentationen. Du och jag är ju lite oense där, John. Alltså jag tycker ju menyn är helt klockren, men det tyckte inte du var det.
Alltså jag skulle säga så här, EA Sports är fortfarande mil före när det gäller att bygga bra menyer, framförallt då FIFA. Jag vet inte hur det är med NHL, men de är mycket mer stylish. Jag har alltid tyckt att 2K är så otroligt plottrigt, och att de, istället för att bara döpa det till typ så här options, det här läget och det här läget, och allt är så här 2K options. Nej. 2K general manager. Ja. 2K, allt säljs in som en så här 2K produkt, som att det vore något så här heligt jävla smuts de har gjort liksom. Ja. Men nej, jag vet inte, jag ska inte gå så långt att säga att det är smuts, verkligen inte, men jag tycker fortfarande att det är lite ologiskt och onödigt plottrigt, men det har blivit mycket bättre i det här spelet.
Verkligen, och en grej jag tänkte på med förra året som var lite halvdåligt, det var ju att de tog in till exempel Ernie Johnson och Shaquille O'Neal från den riktiga showen Game Time på TNT i USA.
Just det.
Som gör intro för matcherna.
Ja.
Och de satt vid en jättestor bänk och de hade motion capture och det var exakt de verkligen som satt där och deras röster och allting. Men det var så stor bänk, det saknades någon liksom.
Mm.
Och det här året då har de fixat det genom att ta tillbaks den gamla vapentjänaren Kenny Smith.
Ja.
Som vi back in the days när vi spelade de gamla 2K-spelen.
2K7 var det.
Precis, då var han expertkommentator.
Ja.
Och vi har så mycket gamla goda minnen där. Vi pratar ju fortfarande om till exempel Kennys stamp of approval. När han liksom, när han har ett litet glatt ansikte och berättar om någon har gjort någonting bra i en match. Då kommer hans glada ansikte upp och lite så här skakar till lite.
Ja, en liten jiggle liksom.
En liten jiggle och det, ja. Fortfarande pratar vi om det.
Och gör någonting dåligt så kommer det så här en sur min liksom och bara så här, det här var inte så jävla bra.
Hans highlight reels var ju fan det roligaste med det spelet, tyckte ju till och med jag när jag kollade på när ni spelade. Så det var ju liksom highlighten på kvällen när man såg hans stamp of approval.
Ja,
man, no typ shows liksom.
Ja, my man's unconscious.
Ja, han var sjuk. Otrolig faktiskt.
Ja, den där underbara lilla minen.
Men jag är fortfarande lika rolig i det här spelet. Eller?
Det som är synd är ju att nu är de ju mycket mer taktiska. Det är inte lika spralligt.
Ja,
utan de sitter ju och pratar verkligen riktiga analyser. Och det låter ju som att det kommer från att de sitter i programmet. Så på det sättet är det ju bra. Men lite av den här spralliga cookie-grejen är borta.
Jag skulle säga att det låter väldigt bra det de säger, men det ser ju inte jättebra ut. Alltså, det är återigen där, alltså, de ser väldigt lika sig själva ut. Alltså, man ser att det är de som personer, ja. Mm. Men det är återigen det här med fladdrande ögon. Och jag menar, i det här spelet, ögonen fladdrar ju värre än liksom Batmans nightcape. Liksom. Det är ju, alltså, det är ju total okontroll här. Alltså.
Ja, alltså det är ju uncanny valley på ögonen.
Ja.
Men, och sen en annan märklig grej är att Shaquille O'Neal är ju ett monster till människa.
Ja.
Mm. Han är ju enorm. Han är 2,17 tror jag.
Ja.
Och liksom väger 140 kilo eller något.
Ja.
Men i bänken så ser han typ så här, lite så här jämlång ut med Kenny Smith och Ernie.
Va, vad konstigt.
Ja, de har inte riktigt gjort honom bra i skalan.
Sitter jag lite popping moves liksom.
Ja, alltså han sitter ju verkligen och freakar ut och det är ju riktigt coolt.
Men jag måste faktiskt säga, jag tyckte de såg jävligt lika ut när det lilla jag såg.
Mm. Alltså, jo, men det gör det. Det ser bra ut. Men det är just när de, det är just där att få till synken liksom, med munnarna som rör sig och ögonen.
Precis.
Det är de här tomma blickarna som inte jag klarar inte av dem. Jag köper inte det längre. Det kan vara jag som har blivit extremt kräsen. Men som sagt, det finns andra spelstudier som lyckas. Så att, jag vet inte.
Men jag måste säga att när du väl visar mig sen när man spelade, när man var nere på planen, då var spelet helt jävla sjukt snyggt. Alltså.
Ja, då är det bara game over.
Alltså, kisade man med ögonen så kunde man tro att det var en riktig match man kollade på.
Det går inte att urskilja. Jag kan ge er det tipset. Kisa lite medan ni är på plan och spelar. Ni kommer inte kunna se om det är spel eller om det är på riktigt.
Sen en annan grej som gör det här realismen så otroligt när man ser matchen spelas, det är ju att 2K är typ det enda spelserien med sporterna som har exakta kameravinkeln som det sänds i.
Just det.
Så det sänds med exakt det avståndet som man ser en riktig match på.
Ja.
Och i NHL ser man ju helt fel vinkel. Och i FIFA är det ganska utzoomat.
Mm.
Men här är det exakt som det är tv-sänt.
Mm.
Och kommentatorerna är ju också exakt samma som det är i verkligheten. Och de har fixat förra årets fadäs när Steve Kerr, som är coach i Golden State Warriors, fortfarande var kommentator, även fast han var coach.
Så när man spelar som dem så bara, fan vad bra de är hela tiden.
Nej, men alltså, det sjuka är att han typ gör det. Men det blir lite meta, för de pratar om så här coacherna.
Ja.
Men förutom Golden State, då nämnde de inte honom. Så det var jättebisarrt. Så de har bytt ut honom i år mot en jävligt bra kille. Så nu, det låter riktigt bra också på planen.
Ja. Något annat som låter väldigt, väldigt bra också, det är ju det nya nätet när du sätter en squish. Alltså, alltså det är så jäkla grymt. För att det som är lite tråkigt i NBA-serien är att de har liksom haft samma nätrörelse. Den har inte varit riktigt realistisk. Det har varit lite så här mjäkigt ljud när du sätter det, men nu är det verkligen bara, alltså det är alltså ljuddämpad pistol typ.
Ja, det är faktiskt inte bara ljudet, det är live-serien. Den enda positiva saken med NBA Live är ju att nätet såg bättre ut, men nu har äntligen 2K kommit till kapp där.
Jajamän. Det är ju det här jag tycker är så sjukt med sportspel. Ni sitter liksom och pratar om nätet.
Det är verkligen
det är verkligen det jag har lagt fokus på liksom.
Alltså, om du jämför det typ med Metal Gear, att du skulle se hur liksom rekylen på vapnet är när du skjuter och det ljudet samband med att hylsan flyger ut och det perfekta eldljuset. Skulle inte du köpa ett nytt Metal Gear bara för att få det ännu mer snyggare?
Nej, det hade jag inte gjort. Speciellt inte ifall det har tagit ett år till att utveckla det.
Jo, då, det är en DLC direkt. Alltså.
Ja. Det är en rolig bonus, så kan man
det
säga.
Det är det verkligen. Och när man spelar liksom och sätter 200-300 poäng under en vecka, liksom, om du spelar riktigt mycket, då märker man verkligen skillnad. Och nätet ser fantastiskt ut.
Men på planen är det faktiskt otroligt bra. Alltså, för de har ändrat rörelserna lite grann.
Jajamän.
Man, till exempel när man ska skjuta. Om man är på väg åt ett håll så skiftar man balansen och skjuter.
Ja.
Och sen ser man efter skottet att man faller åt det hållet man var på väg.
Precis.
Eller att han gör en liten stegändring om det var mitt i ett steg. Och det gör att det blir så otroligt mycket mer realistiskt. Om man ställer sig på en linje och skjuter och så faller man framåt och så tar några steg efter skottet.
Så gubben behåller liksom sin, vad ska man säga, velocity istället för att bara liksom hamna i nästa animation och fortsätta springa.
Precis.
Det är jävligt häftigt faktiskt.
Och det är just det här med rörelser, det är just där som 2K shinar som mest. Inte nog med att de kan bygga fantastisk ambiens i deras liksom, arenor och fånga hela liksom, NBA-känslan, så är det just hur spelarna rör sig på scenen. Att du ser till och med när de springer långsamt från ena sidan till den andra, och du ser hur spelarna liksom möter varandra med blickarna, och du ser Kobe Bryant till exempel titta runt, vart är nästa person liksom, samtidigt som bollen studsas, allt sånt där. Och det ser helt amazing ut. Det gjorde det faktiskt redan alltså typ på 2K7-eran faktiskt.
Och det ser ju inte bara bättre ut, det spelar ju riktigt mycket bättre.
Ja.
För att AI är riktigt uppumpad. Speciellt i försvaret. För att förr i tiden så har jag bara kunnat ta min favoritspelare Dirk Nowitzki och egentligen bara göra samma sak ibland. Alltså vissa byten, och det funkar varje gång.
Trångvält alltså.
Alltså en klumpig tysk som bara gasar in och ser en slö fade away. Och men nej, men nu som sagt blev jag helt chockad när de plötsligt täppte till den vägen jag brukar gå med Dirk. Och sen att de ligger på någon som en igel så att jag inte kan skjuta obehindrat, vilket är otroligt imponerande att de har fixat.
Och det är det som är så roligt just med den här utgåvan, att de har gjort att din motståndarmanager ställer taktiken efter hur du spelar. Så att den dynamiskt märker hur du spelar och försöker som sagt täppa till det. Vilket
coolt.
Då blir att man har kanske tre spelare runt Dirk Nowitzki.
Ja, precis, han tripplar honom.
Exakt. Och det är väldigt, väldigt kul att det funkar så pass bra att, att du inte kan komma undan med enkla saker. Du måste variera och du måste kunna sporten helt enkelt.
Precis, som till exempel sätta screens för någon.
Mm.
Det var inget krav förr i tiden. Det kunde man strunta i, men nu måste man det för att komma runt spelare.
Absolut.
Och det är en så här otroligt cool detalj som gör att man verkligen känner sig som en coach.
Ja, och det ställer mer krav på det, och det är egentligen såna här saker som lyfter ett sånt här spel och gör det ännu mer till den simulator det faktiskt förtjänar att vara. Att liksom du blir belönad över att kunna sporten och lära dig den mer. Det är därför jag blev så glad också av att höra det du sa om NHL, att de har gjort lite samma sak där, att de ger dig tips på hur du kan lära dig sporten och lära dig göra snyggare spel till exempel. Och det är genialt faktiskt.
Jag kommer ihåg förra året så pratade ni ganska mycket om det här My Career Mode. Är det fortfarande kvar i det här spelet eller?
Tyvärr.
Ja, alltså lite tyvärr, för att det gick ju till äran att Spike Lee skulle regissera hela My Career Mode.
Hollywood-regissören.
Precis. Och det är ju mixade resultat, för att grafiken i My Career Mode är tyvärr inte riktigt up to par med det som händer på planen.
Nej.
Alltså, jag vet inte vad du tycker John, men när man startade My Career och fick en liten introduktion av Spike Lee på riktigt, alltså med en riktig kamera, och sen så gick de pow över till spelgrafiken och det var fortfarande Spike Lee.
Jag skulle säga att det var en förskräcklig upplevelse. Alltså, det
såg förjävligt ut.
Det såg faktiskt verkligen bokstavligt förjävligt ut. Och sen hela My Career i sig. Jag förstår vad de försöker göra, men jag tycker att det är så otroligt onödigt. Just det här att liksom, ja, men du ska vara den här spelaren som är ute på en plan i New York där någonstans, och så blir du liksom, ska du jobba dig upp via college eller nej. Och det är så otroligt dålig och tråkig dialog och väldigt mycket så här yo-yo hit och dit. Och jag som skapade min karriär då till exempel, att jag gjorde mig själv, och trots att jag gjorde, att jag är liksom lika lång som jag och försökte göra så lik som jag, så har jag en röst som låter som någon som är 2,5 meter lång, plus att jag var typ 2,5 meter lång trots att jag satte min rätta längd. Och att jag heter jag vet inte, Shrek liksom, eller
han heter Freak.
Ja, Freak, men jag ser ut som Shrek. Alltså det är bara så här, man flyger lite ur liksom känslan.
Vi testade även att skanna in ditt ansikte, Lilian.
Ja, tyvärr det också.
Och den karaktären som poppade upp framför våra ögon där, alltså, det såg ut som att hans föräldrar var syskon i varje fall. Alltså.
Han var ett freak.
Ja, riktigt freak alltså.
Och nej, det var inte okej.
Det som så konstigt var att den var väldigt känslig, kameran, när vi skulle skanna ditt ansikte.
Ja.
Minsta lilla fel så liksom hoppar man ut och så nej, men det gick inte att skanna ditt ansikte. Och sen när vi väl fick till det, då såg man lite så här, mätare laddade upp ditt ansikte, och man såg hur liksom mappades i realtid upp på en så här 3D-bild.
Ja.
Och då såg det så jävla bra ut.
Alltså,
så
jag tänkte så här, bara, det här kommer verkligen bli hur jävla fett som helst.
Verkligen, och sen när karaktären var klar så poppade den fram så här, plopp! Jag kommer att både du och jag reagerar så här, bara, aha, fan, det blev ingenting. Det blev fel. Eller, va?
Är det jag?
Ja, men det där är ju det är typ du, men du ser som en gammal liksom, grottmänniska.
Alltså, det såg ut som att någon hade gått fram till mig och typ demolerat mitt ansikte och smetat in lite så här, smörja i facet på mig. Ja. Typ. Alltså, det såg för jävligt
ut. Hit with an ugly stick gånger 10. Ja, alltså, verkligen.
Ja.
Ja, men alltså det, My Career Mode är i alla fall imponerande på det sättet att för första gången får man ta spelaren från high school. Mm. Och de har gjort otroligt coolt att man får ju spela några high school-matcher.
Ja, det är faktiskt coolt.
Och just den här enorma tystnaden som är en liten sal liksom, med 5 bänkrader. Liksom.
Ja.
Och det blir sån kul kontrast då till liksom, NBA-livet och det är jävligt häftigt. Cool detalj.
Ja, det var väldigt, väldigt snyggt gjort. Och där, som sagt, det är där My Career verkligen funkar. Men det är just de här mellansekvenserna liksom, ja. När du ska se att det är någon slags story hela den biten. Alltså jag hade blivit så otroligt mycket gladare om de kunde göra till exempel som nya Need for Speed som kommer ut snart. Att de har liksom en första persons vinkel och att du har faktiskt skådespelare som har, ja. Gör hela filmen. Liksom. För oavsett om du spelar om det här spelet, det kommer inte vara någon skillnad. Så det spelar ingen roll om det är riktiga skådespelare eller datanimerat. Men det är väl också att det kostar extremt mycket mer pengar att spela in en sån sak. Men jag hade fan hellre köpt det att de har gjort en autentisk NBA-upplevelse i första persons vinkel och att du liksom spelar då matcherna istället bara än att ha det som det är nu, för att jag tycker inte att det är tillräckligt bra tyvärr.
Men kan man påverka story någonting? Alltså välja så här typ val i dialoger eller någonting, eller är det bara som en film eller?
Ja, så alltså, du kan ju välja beslut. Alltså vilka företag du ska välja och vilken skola du ska gå på och vilket lag du vill satsa på. Så du kan ju välja såna grejer. Sen kan du inte göra personliga val, till exempel låt din syster bli sur eller något sånt där, förstår du vad jag menar?
Ja, det är inte såna riktigt.
Nej, så det är bara basketrelaterat och det är ju där det ska handla.
Storylinen är väldigt så här klassisk underdog grej eller
klassisk så inåt helsike.
Ja. Behövs det verkligen Spike Lee för att skriva en sån historia?
Alltså, inte på det här sättet.
Jag skulle kunna göra det på en eftermiddag så.
Nej, men detaljen gäller ju så att Spike Lee är den kändaste basketfanen på jorden.
Okay.
Han sitter längst fram på alla New York Knicks-matcher.
Mm.
Så jag tror att de såg en liten öppning där. Han regisserar i Hollywood, han är basketfreak. Då tänker de att det blir gratis bra då. Men,
okay.
men det har det inte blivit.
Ja. Men det, som sagt, förutom det här My Career då, som är, ja, jag skulle säga att jag hellre sitter och spelar en säsong med mitt favoritlag än att ge mig in i det där igen. Men alltså, det finns ju andra bra saker också i det här spelet, förutom den fantastiska svetten som man ser också i facen på dem. Det är otroligt snyggt gjort.
Ja, otroligt fint.
Men en annan kul grej som gick lite sisådär förra året var, John, det var väl det här med 2K NBA TV-grejen.
Ja, alltså vi trodde det i alla fall.
Ja.
För att de, som sagt, ska sända ett avsnitt per vecka i 2K TV som sänds då i spelet.
Precis. Vad gör de där då?
Ja, det är ju då de intervjuar spelare, de ger speltips, de visar highlights från communityt. Mm. Alltså man kan ju spela mot varandra och lägga upp filmer och sådär.
Precis.
Och det är ju riktigt bra service för communityn.
Alltså verkligen.
Att de verkligen blir sedda och det är en bra programledare och det är ju experter och allt möjligt. Så det är ju en matig show och de sänder verkligen en gång i veckan i ett helt år. Och det höll.
Coolt.
Jag var helt chockad, men nu ska de göra det igen. Jag förstår liksom inte, vad ska de få material ifrån?
Nej, jag fattar inte heller det. Men just första avsnittet såg jag ju. Och det som var lite kul var ju att hon, Rachel, som driver hela serien då, hon träffade Stephen Curry och de fick stå och skjuta mot varandra.
Mm.
Och han gav liksom lite tips på hur du ska tänka, hur du skjuter på riktigt.
Mm.
Och det är så här, det är sån fan bra fanservice liksom. Han får synas också och göra reklam. Och sen att de tog in en av speldesignerna också som satt och berättade om den nya kontrollen och nya funktionerna och hur du kan lägga upp ett bra spel. Att du får liksom någon som har varit med och skapat spelet får chansen att träda fram och visa hur du kan lära dig spelet ännu bättre och bli ännu bättre på det här spelet. Och det tyckte jag var väldigt coolt. Och det tjänar ju det här programmet på, absolut.
Och det gör ju också att de kommer faktiskt ha material nu när vi pratar om det, kommer jag på. Att de har ju material faktiskt att göra oändligt.
Mm.
För det är ju alltid nya grejer i varje nytt spel.
Ja.
Så de kan alltid lägga upp det. Och sen, alltså spelarna, de är ju oändligt många. Till exempel, de har ju inte pratat med min idol, Dirk Nowitzki. Så hoppas han kommer i år.
Gjorde de det förra året eller?
Nej, det gjorde de inte.
Jaha, knäppt.
Precis, och de kan ju också hålla liksom tävlingar, att de bjuder in, de har ju en tv-soffa där de sitter och spelar medan de pratar, så de kan ju bjuda in stjärnor där som får möta varandra också, så att man kan ju göra rätt kul saker med det, men jag tycker att det förgyller i alla fall lite grann, det blir lite mer organiskt spelet faktiskt.
Förra året så sa ju du i storyn att det årets utgåva var det bästa basketspel som någonsin har släppts. Gäller samma sak för årets spel?
Ja, jag tycker det, för att de förbättrar så viktiga saker i år. Det här med att AI för defense är mycket bättre, grafiken är förbättrad, de skiftar vikten när de skjuter så att de verkligen faller åt det hållet de är på väg. 2K-TV är tillbaka och är ännu bättre. Och det är så här små grejer som hela tiden förbättrar den här serien. Mm. Och jag tycker verkligen att det här året, NBA 2K16, är överlägset det bästa basketspelet någonsin.
Det har kommit lite rykte nu i veckan angående prissättningen på de kommande VR-headsetsen. Mm. Att de kommer kosta lika mycket som en hel konsol.
I know.
Vad känner ni för det?
Det är lite jobbigt. Alltså jag är ju jättesugen på att börja med det, men jag inser också att hur mycket färre personer som kommer ha råd att köpa dem liksom, alltså om de ska kosta så pass mycket. Jag tänker fan sorry for all the kids liksom.
Precis, jag kan faktiskt se typ en mamma eller pappa stå i julhandeln där och liksom, ja jag tar en PlayStation 4, ja okej, 4 000. Det här VR-headsetet, det är väl på gång nu, ja precis, ja, men jag tar en sån också, vad kostar den? 4 000. Jag tror inte det kommer klicka för accessoarer och sådär liksom, som ändå PlayStation VR är. De ska ju inte kosta lika mycket som konsolen. Det känns fel bara.
Nej, och det kommer kosta mer till och med.
Men alltså, det känns ändå bra på något sätt, vilket är liksom att det gör ju också så att det inte bara blir en ny Wiimote. Nej. Alltså att det blir någonting mer än bara liksom, som du säger, ett tillbehör i mängden. Mm. Att verkligen, det blir som en helt ny upplevelse. Och jag tycker nästan, alltså den delen är ju positiv. Och det gör ju så att det inte blir, som sagt, att det hamnar på ålderdomshemmen och hem hos barn som bara använder som en leksak. Liksom. Mm. Att det verkligen visar att det här är på allvar en ny upplevelse.
Ja, alltså det verkar ju luta åt i så fall om det ska kosta så pass mycket att det ligger väldigt mycket produktionspengar bakom det och att upplevelsen förhoppningsvis blir otroligt, otroligt bra. Mm. Och jag menar, om en Project Morpheus eller PlayStation VR som kommer kosta ungefär runt 4 000, alltså om man tänker, det är ju typ hälften av en ganska bra TV. Mm. Så att, ja, jag vet inte, det är lite blandade känslor.
Det man skulle kunna göra är ju att lansera det mer som en konsol nästan. Ja. Alltså att man lägger fokus på, som du säger Victor, att det inte bara är ett tillbehör utan att det verkligen, det här står på egna ben, det här är värt inträdet, bara den. Liksom.
Det här är bättre än Kinect.
Ja. Om det kommer vara. Alltså.
Det är det svagaste målet att ha. Slå
det är svårt
Kinect.
Att vara sämre. Ja, ja.
Jag måste citera Victor. What has Kinect done for me lately? Alltså.
Ja, precis.
Smuts.
Men ni är sugna på en PlayStation VR eller Oculus, eller?
Ja.
Alltså ifall jag köper en ny dator så kommer jag att köpa en Oculus. Det känns nu på förhand i varje fall som att det kommer vara det vassaste VR-headsetet, känner jag i varje fall.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att HTC:s nya Vive. Headset kommer smiska det mesta. Det verkar så. Ja, alltså folk som har provat och liksom jämfört säger att det är det bästa hittills.
Men nu över till någonting helt annat. Då det har blivit dags att kröna vinnaren i vår första Segop-tävling.
Yay! Yes!
Kan jag få en trumvirvel?
Och vinnaren är
Joakim från Borås.
Grattis!
Som fullkomligt körde över all konkurrens med sitt bidrag. Han lyckades faktiskt pinpointa varenda namn i princip på hela sommarpraten. Och lyckades även med en liten bonusgrej att klura ut att en av låtarna var producerad av mig själv.
Ja, det var fan skickligt.
Imponerande.
Riktigt bra jobbat. Och ett Destiny till PlayStation 4 och ett Call of Duty Advanced Warfare kommer till dig snart.
Och vi har även ett tröstpris till personen som kom på andra platsen.
Den starka andra platsen.
Och vem var det, Lilian?
Peter och Emma från Sundsvall, som även de kommer få ett Destiny till PlayStation 4.
Stort grattis!
Verkligen, bra jobbat! Det var de positiva nyheterna. Och tyvärr så måste vi avsluta med lite tråkiga nyheter det här avsnittet. Vi har nämligen något stort att meddela. Storjon, du kanske vill ta över det här?
Jo, det är ju så att jag har beslutat att tyvärr lämna Seghopp. På grund av livet som har kommit emellan. Det är tidsbrist, det är nytt jobb. Det är, ja, helt enkelt. Jag får inte ihop det tidsmässigt. Och jag tycker det är en stor sorg faktiskt att behöva lämna. Men det finns inget annat val. Och jag kommer tänka tillbaka på de här otroliga 26 avsnitten vi nu har gjort i och med det här avsnittet. Alla otroliga mängder timmar vi har suttit och klippt. Vi har suttit så sent på nätterna. Och vi har garvat och vi har ibland gråtit. Vi har pratat minnen, vi har haft otroligt många roliga idéer. Många idéer som inte har kommit in i avsnitten men som bara vi tre vet om. Och jag kommer i alla fall tänka tillbaka på det här som en underbar tid. Och det bästa med allt är ju att jag vet att ni kommer fortsätta. Och jag vet att jag kan lämna över Seghopp till er, för det ni kommer göra kommer bli guld.
Ja, det är verkligen vemodigt att du lämnar oss, Storjon. Vi har hållit på med den här podcasten i ett år och släppt 26 episoder tillsammans. Det finns väldigt, väldigt mycket minnen kopplat till det här. Men jag och Viktor vill verkligen ta den här podden till nästa nivå.
Vi ser en ljus framtid för den här podcasten, och att du lämnar oss här, Storjon, det känns enormt tungt faktiskt. Men jag och Liljon kommer verkligen ge vårt allt.
Det vet jag att ni kommer göra. Och jag kommer garanterat lyssna om 2 veckor i alla fall. Tack för den här tiden, kära lyssnare.